Sofia, dags för del två.
Ja, det här är va?
Mm, det är det. De frågar ju efter det, har du inte sett det?
Jo,
ja.
Jag vet. Nu, ja, nu är det liksom... Nu har jag verkligen dragit igång något här. Nu ska vi få höra den spännande fortsättningen.
Ja, men alltså du har ju levererat i del ett.
Ja, det är det jag funderar på. Det var ju lite så här... lite blandade känslor för det här avsnittet.
Mm.
Får jag väl säga. Och då är det egentligen så här. Jag är egentligen inte... Jag har egentligen inte blandade känslor på det sättet att jag tycker att det är jobbigt att prata om det som är personligt med det. För jag är ändå ganska... Jag har varit ganska öppen med problemen och så, som jag fick efter jag fick barn.
Mm.
Jag har liksom varit... Det blev till slut i alla fall. Inte från början, då var det väl inte det, men till slut. Så nu, flera år senare liksom, så är jag ganska van att prata öppet om det. Att det inte, så det var liksom inte jobbigt för att jag var så här, jag vet inte om jag vill säga de här sakerna högt. Det var inte det som var jobbigt.
Nej,
förstår
nej.
Vad jag menar? Det var nog aldrig... Det har jag inte tvekat på att jag skulle... Att jag är okej med att dela med mig av. Utan mer så här... Ja, men mer det där. Är det intressant? Är det verkligen något? Alltså, är det något och som andra?
Men det är väl klart att det är intressant.
Mer den liksom. Vad mer det som är stora för mig. Så här, är det här avsnittet värt? Ska jag verkligen göra ett avsnitt av den?
Nej, alltså sitter du så här nu, Svea, då behöver vi mer likes på det lätt. Det är ju tydligt. Så här kan vi inte ha det.
Så här kan vi inte ha det.
Nej,
och sen var det väl också det här att när jag tänkte nu ska jag berätta om min historia, så tänkte jag kanske inte att jag skulle viga ett helt avsnitt till att och inte ens komma fram till liksom bäckenbotten.
Du, det här var ju din tanke från början när vi startade podd. När ska jag få prata om bäckenbotten? Det ska ni veta, det har varit med sedan dag ett.
Och därför vi startar podden.
Ja. Men jag fick igenom att du skulle heta elefanten och inte bäckenbotten.
Ja, precis. Och nu ska jag liksom bara dra på det så långt som möjligt. För alldeles ska jag så få spänningen att stiga.
Du satte alltså, på en hel säsong här med bäckenbotten, eller?
Ja. Det kanske inte blir två delar, det kanske blir fler. Jag kanske börjar varna där redan.
Nej, men nu ska inte vara så. Men det förstår du väl att det finns ett visst intresse i det här? Känner du inte det?
Jo, det får, nej, men det gör jag.
Ja, det får du inte tvivla på. Och jag tänker så här att bara att du pratar om det är så nyttigt. Det kanske finns någon där ute som sitter och känner lite oro för effekterna efter en förlossning eller så, men inte riktigt vet vad det är. Så jag tänker att det här är jättenyttigt.
Mm. Ja, jag tror det. Jag tror också, som du säger, jag tror att det är väl lite där som är poängen med det överhuvudtaget. Ja, att lyfta, att prata, att visa att det är mycket som kan vara jobbigt, som sagt, i det som jag har delat med mig av hittills handlar ju nästan bara om att jag hade så ont efteråt.
Mm.
Och som sagt, det var ju inte det som var det långsiktiga problemet på det sättet, men det var så jobbigt just då. Och det är liksom, verkligheten är ju den att ofta, det har vi ju redan pratat om, liksom hur, när vi pratar om liksom träning och så där efter graviditet, hur man ofta ser omkring sig att allt ser så lätt ut efteråt.
Mm-hmm.
Ja, men ofta är det inte så liksom. Utan ja, det kan vara mycket, mycket jobbigare. Men att man kanske inte så ofta lyfter det och pratar om det eller erkänner det liksom, för att man tror att ja, man ska köra på så mycket man kan och kanske bita ihop då istället.
Mm. Jag tänker bara precis som vi sa förra gången att det inte är så många som pratar om kroppen efter förlossningen eller känslan efter förlossningen, utan det är väldigt mycket fram till förlossning och sen är det mycket fokus på barnet med all, absolut, jag förstår det. Men, och det är just där det här är så viktigt att lyfta.
Mm.
Mm.
Precis. Fram till, då lär man sig. Man går kurser, man läser böcker, ja, men du vet, allt.
Mm.
Och ha stenkoll, eller tror sig ha stenkoll på det sättet, att man förbereder så mycket man kan så att man vet alla skeden i graviditeten och sen i förlossningen vad som eventuellt kan hända. Och,
mm.
Ja, men typ alla de sakerna som gick fel under förlossningen, jag hade ju på ett eller annat sätt typ hört om de sakerna.
Mm.
Och sen lyckades de hända mig. Men sen, det är ju en minoritet tror jag som ens har hört om framfall.
Mm.
Som ens vet vad det är. När jag började sen prata med, ja, med kompisar eller vad som helst och sa, nej, men jag har fått framfall. Vad är det? Vad är det? Liksom, det var inte många mammor omkring mig, varken sådana som hade fått barn eller inte hade fått barn. Men det var ju inte många som ens vet vad det är för någonting.
Nej.
Så nej, man pratar verkligen inte om vad som eventuellt kan hända. Nu när jag faktiskt pratar och liksom så är det ju många omkring mig som har ett eller annat problem med bäckenbotten efteråt.
Mm.
Det är ju så. Mm. Det är inte alls ovanligt. Och som sagt, jag hade väl lite tur för att jag var redan involverad med den här fysioterapeuten.
Precis.
Så jag skulle till henne på grund av mitt svanskota problem. Men kom ju då med mitt framfall och då kunde ju liksom hon, så det blev ju att jag gick ju till henne jätteregelbundet till en början. Och hon hjälpte mig med båda delarna. Och där hade jag ju egentligen tur som sagt som kom till henne så pass tidigt.
Vänta lite nu. Ifall vi har någon ny här på tråden nu, så vi befinner oss i England.
Precis.
Ja.
Vi befinner oss i England.
Så vi är i sjukvården i England också.
Precis. Mm. Precis. Så saker och ting här kan ju vara lite annorlunda.
Mm.
Såklart. Ja, nej men så. Så jag hade tur i hos henne och... ja, vad ska jag säga? Alltså, jag vet inte, jag kanske måste beskriva vad det är överhuvudtaget om det är någon som inte vet.
Ja, gör det.
Så framfall eller prolaps är alltså när något organ, till exempel urinblåsan genom främre slidväggen, eller det kan vara ändtarmen genom bakre slidväggen eller livmodern, faller ur position liksom, så de här organen buktar liksom ut mot slidöppningen, och i vissa fall kan ju det vara beroende på vad det är för grad, hur stort framfallet är, ibland buktar det ut mot öppningen och ibland så pass att den liksom kommer ut på utsidan. Och det skapar ju en väldigt, väldigt obehagskänsla. Mm. Tyngdkänsla, det kan liksom skava och vara väldigt obehagligt. Särskilt när man är upprätt stående eller fysiskt aktiv och så. Oftast får man kanske inte så mycket smärta med det. Men sen tror jag att det finns, eller man kan få det också. Smärta i underliv och rygg och sådär. För mig har det inte riktigt varit så att jag har ont utav det. Utan det är verkligen det där fruktansvärt obehaglig känsla.
Mm. Förstår det.
Genom den här fysioterapeuten som jag gick till så fick jag ju hjälp med att stärka bäckenbotten. För så är det ju liksom, att musklerna är försvagade eller kan bli efter förlossning. Eller särskilt om man får en... Om det blir något komplicerat, som i mitt fall, det kan ju ha varit en kombination av anledningar till att jag fick det. De fick använda tång för att få ut bebisen. Att de behöver göra en sån här episiotomi. När man gör ett litet klipp liksom, för att det ska vara lättare och för barnet att komma ut. Så det är ju olika saker. Sen är det även genetiskt. Så det är inte så konstigt. Och jag nämnde det sist också. Mm. Jag har det i min släkt. Sen kan man ju också tänka så här, att jag alltid sprungit mycket. Och de senaste åren sprang jag mycket hinder. Då hoppade jag väldigt mycket. Mm-hmm. Sprang och hoppade över hinder liksom. Mm. Och då, jag tänker att i slutändan kanske det är liksom, men du vet, det kan ju vara flera anledningar kanske som har kanske bidragit till. Jag hade en försvagad bäckenbotten, mm-hmm, av den anledningen. Jag vet ju att jag alltid hade ju en, i och med att jag led av den här ansträngningsinkontinensen också.
Mm.
Så vet jag ju att jag hade en svag bäckenbotten.
Mm.
Det leder inte direkt till att få framfall. Men ja, jag själv har ju tänkt lite i efterhand att det var säkert flera anledningar kanske som gjorde att,
mm,
ja, men jag var i position och liksom få det. Men strunt samma. Så var det. Jag fick en diagnos. Och så gick jag och så fick jag liksom hjälp med bäckenbottenträning och så där, och så samtidigt som jag fick såna liksom rehab och så där för svanskotan. Så jag gick under behandling. Problemet blir det här då. När man får då en diagnos, eller man ska säga, du har fått framfall. Mm. Vad gör man? Man googlar. Vad är det?
Just det.
Eller hur?
Förstår precis.
Ja. Eller hur, säger jag. Mm. Oftast blir då informationen som man får, om jag antingen läser någonting eller pratar med en bara doktorn här på liksom vårdcentralen, då är det här, ja, du får framfall. Ja, men då ska du vara försiktig med att lyfta för tungt. Och du får inte liksom göra för mycket high impact,
mm-hmm,
aktivitet liksom, inte hoppa, inte springa och sådär. Jaha. Okej, okay, så nu får inte jag lyfta och jag får inte springa.
Du ska alltså undvika att göra saker.
Jag ska undvika
för
att göra saker.
För då kommer det här inte förvärras, eller kommer det bli bättre?
Det kommer absolut inte bli bättre.
Okej. Okay.
Det kan eventuellt förvärras. Okay. Man kan ju då riskera att halka ner och få en ännu högre grad av framfall. Liksom. Så jag vet, jag kom ju liksom, de där första månaderna efter första barnet, då var det liksom så här, alltså komma underfund med vad det innebär, vad det här. Som sagt, det var ju en lång process att säga, successivt komma tillbaks till livet överhuvudtaget liksom, och sen bara kan jag inte springa, men det, så, först fattade jag ju knappt liksom att...
Men jämpar då, för att koppla an till förra avsnittet, hur långt har vi kommit nu i processen? För då hade du problem att kunna ta kortare promenader också. Vart är vi nu? Nu pratar du om, ja, att inte kunna springa, men du kan gå ut och gå och så i det här skedet, eller vart?
Ja, jo, precis. Ja, precis. Bra att du säger det. Precis. När jag först fick reda på det, då kunde jag ju inte ännu gå särskilt mycket. Liksom. Men successivt efter det, så i och med, tack vare hjälp från den här fysion, så blev ju svanskotan successivt bättre. Jag hittade ju liksom vägar till att få det bättre med hennes hjälp.
Mm.
Även om det tog tid. Så det handlar väl om några månader. Jag tror jag led som värst kanske 2-3 månader.
Okej.
Okay. Av svanskotan. Och sen var det liksom successivt, blev det ju bättre och bättre, och jag kunde gå mer och mer. Och ju mer jag då gick, började känna av framfallet liksom.
Mm.
För då blev det ju liksom, ju mer jag var på fötterna och blev påverkad liksom så. Ja. Grejen är att idag när jag tänker på det, så inser jag ju ändå att det gick nog ändå ganska snabbt därifrån liksom att börja återhämtningen ordentligt liksom, när jag väl kom ur de där första, som sagt, 2-3 månaderna. För att efter det, så vet jag, för då tog jag liksom upp med henne så här att, ja, men hur blir det med löpning, kommer jag inte kunna springa igen eller liksom.
Mm, mm.
Jag började liksom fråga henne, och hon var så här, ja, och hon var väldigt så här, hon var väldigt professionell och väldigt rak och så där. Så hon var så här, det där är svårt att säga liksom, beskrev väl hon. Då föreslog hon att jag skulle testa en jag vet inte riktigt vad rätt ord är. Jag tror att i Sverige använder man mest en typ som, det är en ring, prolapsring.
Mm.
här går det under ett samlingsnamn, pessary. Att man för in någonting som håller upp framfallet liksom, så lyfter upp det som har fallit ur position. Och det kan hjälpa ganska mycket när man ska, särskilt om man ska göra någonting som är lite mer ja, aktivt liksom. Så hon var så här, det skulle kunna passa dig ganska bra att testa någonting. Så hon skickade mig till en sköterska som skulle testa vilken typ som kunde passa mig. Och det var, jag vill nämna det här för att jag, det var liksom en sån gång som jag, som det blev mentalt väldigt, väldigt jobbigt. För att när jag gick till den här sköterskan, hon var så gullig, alltså så gullig kvinna. Men hon var lite osmidig på det sättet att hon uttryckte ganska väldigt, 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 bara så här rätt, rakt på hur, jag vet inte om du någonsin kommer kunna springa igen.
Nej.
Jag vet inte
nej.
Om du någonsin kommer kunna springa igen. Vi får se, vi ska testa en sån här, men jag vet inte, jag kan inte svara på det. Jag vet inte, hon var väldigt så här, men på ett sätt, du vet, jag var så här, men jag kan inte ta det här nu liksom. Då var det väl, inte vet jag, det var kanske 4 månader då efter. Och jag var liksom fortfarande, fattar ingenting. Ja, men du vet, jag bara, va, men vad säger du liksom det här? Aha, liksom. Jag minns det så tydligt för att det blev väldigt, väldigt mentalt jobbigt att höra. Så jag minns att jag kände mig väldigt, väldigt nedslagen när jag gick därifrån. Och sen fick jag testa lite olika typer av såna här pessaries som innan vi hittade rätt typ som passade mig. Men sen hittade jag något som passade. Och det var en liten kub som jag kunde föra in, som lyfte upp.
Men alltså, hur häftigt? Eller?
Ja, men jättehäftigt. Ja, jättehäftigt.
Och ingenting som du tänkte på när du väl hade fått in den?
Nej, nej, precis. Nej, det var ju den. När jag väl hittade rätt typ så sitter den jättebra. Men du vet, som en tampong liksom, eller en menskopp. Du vet, att det sitter, lyfter upp, det sitter där inne fast den sitter utan att det märks liksom. Så då hittade jag något som funkar, som gjorde jättestor skillnad. För då lyfte det upp, då kände jag ju inte det där obehagskänslan hela tiden. Och så kunde jag ju liksom då successivt bli lite mer aktiv. Och det var då komma tillbaka till fysion. För hon var ju istället väldigt, väldigt fantastisk på det sättet. Att hon började liksom uppmuntra mig till att, hon var så här, visst, det är klart att löpning är inte en sån aktivitet som man liksom generellt uppmuntrar till att göra för bäckenbotten generellt. Nej, det är ingen bra aktivitet för bäckenbotten. Det sätter jättemycket press på den. Men jag vet, du är ung, du är liksom aktiv, vill gå tillbaka till det. Så hon var ju väldigt liksom förstående och liksom till det. Och var liksom så här, hon vände på det till att ibland så kan det vara så att kroppen behöver utsättas för det du vill att den ska utsättas för. Du behöver testa den, du behöver visa den. Det är det här du ska lära dig typ. Mm-hmm. Det är det här jag vill att du ska klara av.
Ja.
Så hon ville ju först och främst få min bäckenbottenstyrka, min knipstyrka till en viss nivå innan hon var nöjd liksom. Innan hon tyckte att jag var redo liksom. Och så fick jag göra mina promenader liksom successivt. Men sen var hon så här, när vi kom till ett visst läge så var hon så här, ja men testa då, sa hon. Testa då. Stoppa in den här kuben som du har. Se till att du är skyddad av den. Men testa. Och jogga lite. Det kanske kommer kännas jättekonstigt, inte vet jag. Men du kanske måste testa. Du kanske måste visa din kropp. Du måste visa din bäckenbotten att det är det här jag vill att du ska lära dig. Och det där tog jag med mig så mycket. Liksom, så starkt. Det blev liksom att jag... Ja, men du vet, emellan den här gulliga sköterskan som var snäll men ändå lite så här gav mig de där hemska orden. Du kommer kanske aldrig kunna springa igen. Som var bara så jobbigt att höra. Men det, och sen den fysion som var lite mer så här, men testa då. Liksom, vi testar väl och ser vad som händer. Typ den. Bara vi gör det på rätt sätt. Så det var ungefär 6 månader efter förlossningen. Så testade jag att jogga första gången.
Mm.
Och nu i efterhand så tycker jag att det låter fruktansvärt lite. Det låter jättesnart efter. Nu i efterhand. Då tyckte jag det var jättelångt.
I tid tänker du? Att det var...
I tid, ja, ja precis. Ja. Ja, i tid. Då tyckte jag det var långt. Det tycker jag inte när jag tänker på det nu. Men då var det ändå så här... Jag joggade i typ... 20 sekunder.
Mm.
Och sen gick jag lite. Och sen joggade jag lite igen.
Men då är det ändå alltså, ett sätt att lära kroppen under kontrollerade former. Mm. Det är inte den här... Yes, nu ska jag ut och springa 8 kilometer. Utan det är liksom... Okej. Okay.
Precis.
Hur börjar vi om från början lite?
Precis, precis.
Den. Det låter ju också som att den här gulliga sköterskan mer tänkte på sig själv. Att hon inte ville sälja in någonting till dig om att nu kommer lösningen. Men att det landade riktigt, riktigt fel.
Precis, jag tror det. För det är klart, alltså det är klart att det finns en stor risk att jag skulle, ja, en patient skulle komma och få den där och bara yes, vad gött. Nu får jag en sån här som hjälper mig och skyddar mig. Då kan jag börja träna igen och så går man till gymmet och tyngdlyfter eller liksom.
Mm.
För det är klart, det finns en stor risk med det. Och det, som sagt, kan återkomma till det hur mycket som helst. Men det ser jag ju väldigt mycket idag liksom, när jag jobbar med kvinnor som vill komma tillbaka till träning och sådär. Ja. Så är det ju liksom att man, om man inte gör det på rätt sätt så kan det ju bli fel. Och det, så det fattar jag ju. Så jag tror, jag hamnar ju i det där, ja men då får jag göra det. Då får jag ta det här lugnt. Jag hade här, alltså jag vill ge jättemycket cred till den här fysion, verkligen liksom. Jag är så glad att jag fick hjälp av henne och vägledning hur jag skulle tänka och komma framåt med det här.
Mm.
Till slut slutade jag ju hos henne, till slut var det inte så jättemycket mer hon kunde göra. Men jag tog ju med mig, fick ju med mig väldigt mycket, som sagt, både för framfallet med bäckenbottenträningen och när det handlade om att stärka och slappna av bäckenbotten dessutom. Båda de delarna som var så viktiga. Alltså så här, så mycket grejer jag kunde få hjälp av. Jag hade liksom mackapärer som man kunde föra in och få liksom med elektroder som man kunde mäta styrka. Mäta hur stark man kniper och hur väl man slappnar av emellan.
Mm, mm.
Sen liksom hjälpte hon mig med massor. Även för svanskotan sätt jag liksom kunde slappna av liksom muskulaturen runt omkring liksom svanskotan. Alltså så.
Men alltså vad mycket det finns som man aldrig ens själv, eller jag aldrig ens har reflekterat över.
Nej, nej. Verkligen.
Jag har inte ens knipövningar, Svea.
Oh nej.
Oh no. Nej, men den här personen verkar ju, dels har hon hjälpt dig fysiskt då med saker. Men det känns också som att hon, i och med hur hon... gav dig ett sätt att tänka kring att börja med löpningen igen. Och så hjälpte det mycket mentalt.
Mm. Ja, ja.
Mm. Då är det nästan lite, nu kommer ju min sida in i det.
Mm.
Men kunde du känna då att, nej men nu är jag klar här. Nu fixar jag det här på egen hand. Var det det som gjorde att du kände att du var färdig med att träffa henne? Ungefär som en terapeut. Att, nej men nu har jag fått verktygen med mig. Nu fixar jag det här själv. Eller kände du att, nu kommer vi inte längre. Men jag hade gärna gått. Alltså, förstår jag vad menar du?
Mm, nej, jag förstår vad du menar. Nej, ja, nej, det var nog i och för sig så som du säger. Så alltså, på ett sätt, jag tror nog att det var, jag tror att jag kände att jag hade fått mina verktyg.
Mm.
Så jag, det var inte jag som sa, nu är jag klar hos dig. Det var inte jag som sa det, det var hon som sa. Sen handlar ju det jättemycket om resurser och grejer. Hon är ju jätte, det värsta kön till henne liksom. Det är inte många i hennes roll. Så det är klart att det kom till ett läge när hon var så här, hur mycket mer kan jag liksom realistiskt hjälpa? Och sådär. Så det kom ju från henne liksom att nu tror jag att du kan gå vidare och fortsätta på det här viset liksom. Men jag tror att jag i det läget också, alltså att jag ändå kände att ja, men jag vet nu hur jag ska fortsätta själv. Sen tror jag att jag hade nog gärna fortsatt också om det liksom hade varit realistiskt eller rimligt liksom att jag skulle fortsätta. Och sen gå varje månad bara för att få lite check-up liksom, bara för att, om du vet, bli lite pushad också liksom och verkligen hålla det uppe och lite det där. Så jag hade nog gärna fortsatt. Men jag kände också att jag hade fått med mig jättemycket.
Mm.
Det som jag tyckte blev intressant, för då då var ju allt, alltså då var ju här en ny värld för mig.
Jag förstår det.
Efter första barnet.
Mm.
Och det jag tyckte, jag kände ganska tidigt att det blev intressant hur man skulle liksom börja prata om det med andra, med folk omkring sig, med andra mammor. Mm. Jag hade ju liksom en mammagrupp. Vi hade gått på en liksom mammakurs tillsammans. Vi var gravida ihop. Hur, på vilket sätt ska man liksom prata om sådana här problem med varann eller med andra mammor jag träffade bara runt omkring. Med mina kompisar som hade barn eller inte hade barn.
Mm.
Hur mycket skulle jag dela med mig till folk? Mina gamla kollegor, många som var löpare.
Mm. Mm.
Med andra mammor. Där märkte jag ganska snart att jag var ganska öppen och insåg då att det är jättemånga som har olika typer av problem, och när man väl liksom öppnar den burken så finns det jättemycket för andra mammor delar med sig av som de har som problem. Liksom.
Ja.
Men när det kom till andra, så här, ja, jag minns speciellt liksom mina löparkompisar som inte var liksom, som inte hade med liksom föräldralivet att göra, de hade med löparlivet att göra. Som typ undrade om jag hade kommit tillbaka till träningen än.
Mm-hmm.
När jag fick de frågorna. Då vet jag liksom att det blev väldigt tydligt hur jag kände. Ah, okej, okay, då ska jag säga att nej, jag har inte kommit igång än. Jag tar tid på mig. Och liksom till en början var det så här att jag var lite diffus i mina svar. Liksom.
Mm.
Hur jag liksom inte beskrev varför exakt. Utan det tar tid att återhämta sig.
Precis.
Men inte liksom, det var ingen som visste precis vad är det för problem hon har, varför springer inte hon än typ, alltså sen tror jag inte att det var någon som kanske egentligen tänkte så mer än,
men din, du vet, känsla, det var inte så här, var den
precis, att jag ville,
men låg där då för att du själv hade en förväntan innan att när jag är klar med den här graviditeten så kanske jag sen kan börja springa igen.
Ja, precis. Så var det ju. Så var det ju. Jättemycket från mig själv. Som sagt, det kanske inte var någon annan som förväntade sig det alls egentligen. Det kanske var helt hållet från mig själv. Eftersom jag hade tänkt det. Att nu det var ju det som var min plan. Jag skulle ju få barn och sen fortsätta springa. Och så gjorde jag ju inte det. Nu, jag säger att jag joggade första gången 6 månader. Det tog mig 1,5 år. Eller ungefär 16 månader. Då sprang jag, joggade jag min första 5 kilometer.
Mm.
15 månader. Så jag tog ju verkligen tid på mig.
Mm.
Så det var inte så att jag gick ut och sprang. Liksom, utan jag tog det verkligen successivt. Liksom. Så det tog ju tid. Det var ju så här, som sagt, när jag ens hade något att säga om att jag började jogga. Mm. Det var ju inte så mycket att komma med och säga att jag hade joggat i 30 sekunder.
Alltså kan du beskriva, vad är känslan i att jogga eller vara ute och springa för dig?
Oj. För känslan. Okay. Jag skulle nästan vilja ha lite bakgrundsmusik här. Ja, perfekt. Nej, vet du vad? Alltså, jag vet inte, det här kanske låter jätteflummigt eller klyschigt, men min känsla när jag springer är att jag känner mig hemma.
Ja.
Är det okej?
Okay? Vad sa du?
Jag känner mig... Är det okej? Okay?
Frågar du mig om det var ett okej svar?
Okej svar. Nej, men liksom... Vad tänkte du, något annat svar?
Nej, jag undrar...
Det känns, eftersom... För mig känns det som att jag är på rätt plats när jag springer. Liksom.
Hur är då känslan att inte kunna nå den känslan på 1,5 år?
Mm. Den är jättejobbig.
Ja.
Mm. Den är jättejobbig. En jättejobbig känsla. Jättefrustrerande känsla. Och så. Men jag... Min förnuftiga jag tog liksom över ganska tidigt. Eller... väldigt tidigt tog över och liksom sa att jag ska vara förnuftig här och inte göra bort mig. Jag hade ju liksom, visst jag hade inte jobbat med kvinnokroppen innan det, men jag hade jobbat med idrottsskador så innan det. Så mitt förnuftiga jag var väl så här, jag vet hur det funkar med en vanlig skada. Man ska inte börja för tidigt, man ska vara förnuftig liksom i hur man kommer tillbaka efter en skada. Det här är väl inget annorlunda egentligen.
Mm.
Det här är också en typ av skada. Jag försökte se det så. Och för jag har sett alldeles för många, jag har till exempel jobbat mycket med löpare och sådär, som kanske har skadat sig och sen försöker komma tillbaka till löpning igen och typ, alltså extrema löpare typ. Gått tillbaka och sprungit en maraton helt plötsligt en dag, fast de inte alls var redo för det och bara kom till mig i bitar liksom. Precis. Man bara, okej, men du kanske inte skulle ha gjort det för att du inte var redo för det.
Mm.
Så jag, den delen av mig som hade den kunskapen var väl så här, nej, men nu, det här ska jag verkligen göra på ett bra sätt.
Mm.
Och så det var ju det, men det är klart att det fanns en frustrerad del av mig som tyckte det var jättejobbigt.
Mm.
Om det här var en knäskada eller en höftskada eller något, då skulle ju jag säga det till folk.
Mm.
Jag springer inte för att jag har en skada här, jag håller på att komma tillbaka från den. Så jag bestämde mig liksom för att, nej men, jag kan väl säga som det.
Bra.
Jag har problem med bäckenbotten. Jag har fått framfall efter förlossningen och därför kan jag ännu inte springa. Jag jobbar på det. Jag kämpar. Jag rehabbar.
Ja.
Jag hoppas på att komma tillbaks.
Ja.
Så jag började ju säga det till folk. Det var ju så här, det var ju som sagt först och främst till andra mammor. Det gick ju ganska bra. Det gick ganska bra till liksom närmare vänner och lite så här. Men till slut började jag ju säga det till nästan alla. Så jag började bli ganska öppen med det liksom.
Mm.
Jag minns ju när jag sa det till liksom, ja, men typ löparvänner av det manliga könet. Liksom, som inte hade något med barn att göra. Jag bara, du, jag har problem med bäckenbotten. Det är svårt att springa just nu liksom. Och grejen var att jag fick fantastisk respons på det. Från alla egentligen.
Mm.
Från alla. Jag kände liksom att ja, men det här, det är inte så konstigt egentligen. Varför ska det vara sån tabu kring det?
Nej.
Varför? Alltså, det här är ju min verklighet just nu. Och verkligen inte bara min, som sagt.
Nej.
Så många liksom, som får problem på ett eller annat sätt. Mindre eller mer allvarliga, om man ska säga. Liksom, eller liksom, olika grader, liksom, olika typer av problem. Men det är verkligen inte ovanligt att lida av någonting efter man har fått barn. Liksom. Varför ska vi inte kunna prata om det mer?
Exakt.
Sen kom det ju en till fundering.
Mm.
Jag vill ju ha fler barn.
Mm-hmm.